Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Till att börja med så sa de att vi kommer behöva ta ut barnet för att operera ditt huvud. Och då kände jag att vecka 24, det känns så himla tidigt. Mm. Även om hon skulle överleva så skulle hon antagligen få grava men.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Vi fokuserar ju på allt som har med graviditet och förlossning att göra i den här podden. Och det är härligt att märka att jag inte är ensam om att tycka att detta ämne är otroligt spännande. Numera kommer ju podden både en och två gånger i veckan och jag är så tacksam och glad över att ni orkar med min röst och den här podden så pass ofta. Heja er för det alltså! Julia Cervenius Liljeroth kommer från Kalmar och är e-handelschef på ett modeföretag. Och tillsammans med sin man så har hon döttrarna Ebba och Viola. Men det var ingen självklarhet att de skulle bli fyra i familjen. För mitt under sin andra graviditet så drabbades Julia av en hjärntumör. Och livet det kastades om på ett ögonblick. Med oss i podden är också som vanligt barnmorska extraordinär Gudrun Abascal. Men nu över till Julia.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio Oil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio Oil. Okej, då sitter vi här i studion och Viola käkar på. Som den pigga, starka tjej hon är. Fyra månader nu.
Mm. Ja. Precis. 4,5. Mm.
Och det känns ju helt liksom, självklart att hon ska vara här och
och äta som vilken bebis som helst. Men det var inte helt säkert att det skulle bli så här, att du sitter här nu med bebis.
Nej.
Ja, det kommer bli en lång story, känner jag. Eller lång story, men en stark story. Men vi börjar från början. Två barn. Är det någonting som du har tänkt på sen innan, att du ville ha fler barn och så vidare?
Ja, men jag har nog alltid velat ha två eller tre barn. Jag har själv två bröder, så att jag har väl tyckt att ja, men man vill ha syskon i alla fall, eller man vill ge sina barn syskon. Men att det skulle bli just två, det är ju jättehärligt att det blev så.
Hur började det för dig och er? Var det lätt att bli gravid eller?
Ja, men det var ganska lätt att bli gravida. Vi gifte oss för drygt 3 år sedan. Och ganska så snart efter giftermålet så blev vi gravida. Det var inte planerat, men vi blev jätteglada, såklart.
Hur var du som gravid?
Ja, men jag tycker inte om att vara gravid. Nej. Jag har inte mått bra under någon av mina graviditeter. Jag har varit väldigt trött. Jag har inte riktigt känt mig som mig själv. Det har varit jobbigt att förändras. Jag tror att hormonerna inte har gjort mig gott. Jag har varit ganska ledsen. Men främst den här tröttheten har varit väldigt, väldigt jobbig. Och ibland så har det liksom känts som att man har varit bakfull. Liksom. Att man är bara helt däckad.
Har du kunnat liksom, haft möjlighet att vila som du har behövt? Eller har du bara försökt köra på? Liksom?
Ja, men med första barnet så kunde man ju vila mer när man var gravid första gången. Jag kunde jobba hemifrån lite grann på eftermiddagarna och sådär. Vilket var jätteskönt. Men sen när man är gravid andra gången och redan har ett barn och ett jobb, så är det ju väldigt svårt att vila. Så då kör man ju bara på.
Det är nog många andra gångs gravida som känner igen sig i det. Men det här med att du kände dig lite ledsen och ner och så, var det någonting som du pratade med någon om, eller hur gjorde du med det?
Ja, men lite med kompisar och lite med MVC och sådär, men jag kände mig nog inte ledsen eller deprimerad eller så. Det var bara att jag tyckte det var tungt. Att inte orka så mycket. Och att på något sätt alla andras liv fortsatte som vanligt, med spontana träffar och AVs och gå på stan och fika och sådär. Och jag orkade inte riktigt. Så jag var hemma istället och tog det lugnt.
Ja, det kan ju verkligen tära på tankarna och liksom på det mentala, helt klart. Hade du några cravings?
Nej, inte direkt. Det var väl någon gång där när det blev semmelperioden som jag var väldigt förtjust i semlor. Så då åt jag väl ett par. Ibland två om dagen och sådär. Men det höll i sig några veckor och sen släppte jag det. Sen tror jag nog att jag unnade mig att äta det jag var sugen på.
Just det.
Lite mer. Innan jag var gravid så kanske jag inte åt jättemycket onyttigheter just för att det var onyttigt. Men alltså, om jag var sugen på någonting så tillät jag mig att äta det. Men det var inte så där att jag bara ville ha ett kilo apelsiner eller något sånt där som man har hört talas om.
Ja, just det. Men vi närmar oss då vecka 36. Var det så att du kände att något var på gång tidigt, eller hur?
Nej, jag jobbade. Jag hade mycket på jobbet, skulle lansera en ny sajt. Satt uppe kvällen innan, när en torsdagkväll, och jobbade med datorn i sängen. Han precis klar med en viktig etapp. Och sen la jag ifrån mig datorn och gick och la mig och skulle sova. Och sen så fredag morgon då, dagen därpå, så gick mitt vatten. Vecka 36 plus 0. Och min man trodde att jag... Han frågade om jag hade kissat på mig. Ja. För han tyckte liksom att det var så otroligt.
Ja.
Men det var vattnet som hade gått. Så då
ringde vi. Vad kände du då?
Nej, men först så förstod jag väl inte riktigt. Men det var... När jag ställde mig upp ur sängen så började det sippra. Så jag kände ju att det var ju inte kiss. Jag kände ju... Det var någonting annat. Men det var inte sådär som folk har berättat om, att man hör ett knäpp när man ligger i sängen. Och att det bara blir jätteblött. Utan då när jag ställde mig upp så började det rinna lite. Med låret. Så.
Men blev du rädd, eller kände du liksom något såhär, shit, inte nu! Eller, ja. Jag ska lansera en sånt!
Ja, men snarare så.
Ja.
Att inte nu. Jag behövde några dagar till på mig att jobba, tänkte jag. Och sen så skulle jag vilja vara ledig också. Jag hade den här drömmen om att vara ledig i 2 veckor och ligga och kolla på Netflix och pilla mig naveln. Mm. Och bara ta det lugnt och förbereda inför bebisen skulle komma. Så vi hade ju inte packat babyväskan eller någonting. Så det var ju verkligen en, kom ju lite som en chock då när vattnet gick. Och sen så visste vi att hon, Ebba låg i säte.
Okay. Mm.
Och vi skulle göra vändningsförsök i vecka 37. Då, så en vecka fram. Och därför så visste jag att det eventuellt skulle kunna bli kejsarsnitt. I och med att ungefär 50% av vändningsförsöken går. Mm. Så att jag hade väl börjat få en tanke på att det kan eventuellt bli kejsarsnitt.
Mm. Hur kände du inför det då?
Ja, men jag har nog hela tiden försökt att inte ställa mig in på någonting. Mm. Utan att bara försöka ta det som det kommer. Och att inte få förhoppningar om att man skulle få en sån graviditet eller en sån förlossning och så vidare. Utan försöka ta det som det kommer.
Väldigt vettig inställning.
Ja, lättare sagt än gjort kanske. Men jag tror det är väldigt bra att försöka. För oftast, du kan inte göra någonting åt det, vad som händer ändå.
Nej, precis. Det är ju svårt att påverka någonting egentligen. Mm.
Nej, men i och med då att hon låg i säte så visste jag väl att nu kommer det nog bli kejsarsnitt. För att när jag kom för 32 år sedan så föddes jag i kejsarsnitt. Mm. Och då har min mamma berättat om hela den här historien och att på slutet gick det så snabbt att mina hjärtljud gick ner så de fick liksom trycka ut mig och så. Mm. Tog över 40 timmar och så. Så att det har jag väl tänkt att det vill jag inte vara med om.
Nej, precis. Och det är ju trots allt ganska vanligt att man att det blir så som mamma födde.
Mm.
Hur mycket spelar min mammas förlossning in på hur min egen förlossning senare kommer att bli? Kan man säga det?
Alltså det här är ju spännande som jag tycker att det är jätteroligt att få den här frågan. För att den har väl jag fått under hela min karriär som barnmorska så tänker man så här att spelar det någon roll? Och här har man också sagt att allt ifrån att nej det har ingen betydelse och alla kvinnor är unika, det har ingen. Men det finns faktiskt en studie och vad nästa studie säger man gör om samma sak, det vet jag inte. Men där säger man att det finns ett samband, statistiskt samband. Så att egentligen så kan man ändå inte säga det i enskilda fallet. Men det här att om min mamma att bli ett kejsarsnitt så att jag också får ett kejsarsnitt och hur man tidpunkten när man startar sitt födande och så vidare. Men hur säker den studien är det vet jag inte, men den är ju rolig i alla fall.
Och vad tror du?
Ja, alltså tron kan ju försätta berg. Jag tänkte om min mamma födde på det här viset så tänker jag, men det gick ju jättebra, då gör jag likadant som en, så tror man på det. Jag tror att tron kan försätta berg i det här viset. Så. Och samtidigt så är det ju tråkigt om man, ja, men jag vet att min mamma hade en väldigt traumatisk födsel så att det kan påverka mig väldigt negativt. Faktiskt är det inte ovanligt att jag sitter i samtal med kvinnor som har där hennes mamma har berättat hur hemskt det var när hon föddes. Så att jag känner att det påverkar ju jättemycket. Så att hallå, när ni sen ska bli mormor så ta det försiktigt i så fall. Men ja, det där. Jag kan inte svara mer än så på det hela. Men det är en spännande fråga tycker jag. Och när jag möter kvinnor så är man, när man har fått det berättat, så är man påverkad av hur det gick till. Sen hur det i sin tur vad det leder till.
Alltså du står där och vattnet börjar rinna. Vad gör ni sen?
Då ringer min man in till BB. Och så sa vi som det var, att vattnet har gått och hon ligger i säte. Och då ville de att vi skulle komma in så de fick kolla att det var vattnet som hade gått. Och så hade det ju, var det ju det, vattnet som hade gått. Så vi var inne vid 9 på morgonen ungefär. Och så sa de att ja, men då blir det väl kejsarsnitt här under dagen. Någon gång efter lunch.
Mm.
Och sen kom de in vid 12:15 tror jag och sa att ja, men nu kör vi om 10 minuter. Så byt om.
Okej, shit. Men då det var liksom inte ens, det var inte aldrig aktuellt ens att man skulle vänta in att egna verkar och föda i säte helt enkelt.
Nej, alltså de frågade mig ganska tidigt vad jag kände inför det. Mm. Och då sa jag att nej, men jag vill hellre ha ett kejsarsnitt.
Ja.
Och då, detta var ju i juni 2017. Så det var väl ganska många som blev hemskickade eller inte fick plats på BB och så vidare.
Just det.
Så att jag antar att de kanske hade någon lucka och så tyckte de väl att det passade bra.
Mm.
Så, nej men det gick jättebra. väldigt snabbt.
Ja. Alltså, man tänker timelinen så här liksom från kvällen innan satt och så här, ja men nu är jag färdig med den etappen och sen bara några timmar senare, whoops, ett barn liksom.
Ja men det gick väldigt, väldigt fort och det var också sådär när vi satt där på BB innan kejsarsnittet så kom vi på att men vi har inte skaffat en barnförsäkring.
Nej,
det var mycket sådana grejer som vi liksom inte riktigt hade hunnit med. Som vi fick göra. Nej, men och sen så bara att så här, ringa föräldrarna och säga att vi ska in på kejsarsnitt här några timmar.
Mm.
Så de fick ju lite av en chock också.
Mm, ja, det är klart.
Ja. Nej, men det gick jättebra allting. Jag tyckte det var nog bara en väldigt konstig känsla att bli mamma så där snabbt när man inte var inställd på det.
Mm. Precis. Hur gick tanken? Liksom, hur hinner både känslorna och liksom hjärnan med?
Men de hinner nog inte riktigt med.
Nej.
Eller inte, ja, för mig hann det inte riktigt med. Det tog liksom flera veckor, flera månader innan jag förstod att det här var mitt barn som skulle stanna hos mig.
Mm.
Och sådär. När man fick se henne för första gången så är det ju helt fantastiskt. Och man får ju de här liksom känslorna att oerhörd lycka och beskyddelse och så vidare.
Mm.
Men det gick väldigt fort.
Ja, gud.
Gjorde det. Och jag var liksom inte inställd på det.
Nej.
Så det är klart att det var lite av en chock att processa.
Ja, det förstår jag verkligen.
Mm.
Men sen, alltså, i och med att det ändå var, nu var det ju 4 veckor tidigt då, men det var liksom inga konstigheter med att hon kom för tidigt rent utvecklingsmässigt för henne, så att säga.
Nej, hon var väl precis klar.
Mm.
Hon hade väl kanske behövt tjocka på sig lite.
Mm.
Hon vägde nästan 2,7 när hon kom ut. Mm. Hon var 48 cm lång. Så hon var ganska långsmal.
Just det.
Och sen så gick hon ner till under 2,5 när vi var på BB. Vi hade lite problem med andningen och vi fick till maten och sådär. Men vi skrevs ändå ut efter 2 dygn.
Okej. Okay.
Men då kände vi väl... det kändes att de behövde platsen.
Mm.
För att jag frågade sådär, kan jag bara få testa att amma en sista gång? Och sa de, men packa ihop grejerna så kan du göra det i köket.
Oj, okej.
Okay. Ja, så då var det ju, man var lite skakig sådär.
Ja, verkligen.
Hon fortsatte ju bara gå ner i vikt. Och,
ja.
Sådär, vi kämpade ju på med amningen och vi hade tillmatning efter varje amning och sådär med en liten kopp.
Mm.
Och det gjorde vi flera veckor efteråt.
Men herregud, amma i köket. Man behöver ju liksom lugn och ro. Och gud vad dåligt.
Ja, nej men det var verkligen så här att det kändes konstigt.
Ja, vansinnigt.
Kan vi inte få bara liksom stanna någon timme till?
Ja, men exakt.
Ja, samtidigt så, vi var väl klara så att det väl, platsen behövdes väl av någon annan.
Mm. Ja, men ändå. Mm. Men okej, okay, men det var lite problematiskt. Med amningen i början.
Ja, men det var det. Det var tufft. Jag fick låna en sån här pump.
Mm.
Med 2 stycken. Stor sån elektrisk pump. Man känner sig lite som en kossa. Mm. Så, tyckte jag. Makabert att sitta där med de här pumparna. Och när det låter. Sådär. Men det kom igång efter ett tag. Men det tog ganska lång tid.
Mm.
Vi kämpade på mycket hemma. Det gjorde ont. Det gör ju liksom ont både i bröstvårtorna och i hela brösten.
Mm. Ja, det är fruktansvärt ont.
Ja, och jag tror att... Ja, det här, jag hade inte trott att det skulle vara liksom ett problem att få det att komma igång. Alla pratar om att ja, men det är så naturligt och det går bra och sådär. Men just det med barnets grepp, att de tar fel och så.
Det skulle jag nog säga är det som flest personer som jag träffar liksom i samband med den här podden och så. De flesta är så här bara, ursäkta, men det var ju ingen som hade berättat om att det var så svårt.
Mm.
Dels det med greppet som du säger, att man kan ta fel och att det gör ont och att man får infektioner och att det blir skavsår och att det blir... Och att det bara är svårt.
Mm.
För att som sagt, amning är ju så naturligt.
Mm.
Och också på den här föräldrakursen, i alla fall den föräldrakursen som jag var på innan jag var gravid första gången. Så var det ju verkligen bara så, ja men så gör man så här och så gör man så sammar de.
Mm.
Okej, okay, inga problem.
Okay.
Perfekt. Så det är verkligen inte konstigt.
Nej.
Att man blir något förvirrad när det ska vara så där liksom.
Mm. Nej men det var kämpigt. Sen kom det igång och Hon gick upp i vikt och så vidare, så det gick jättebra. Mm.
Och sen ett tag senare så var ni sugna på syskon.
Ja, det var väl inte heller jätteplanerat.
Nej, det var inte det, nej.
Sådär. Men vi blev jätteglada, såklart. Mm. Vi fick väl reda på att vi var gravida i oktober 2018.
Mm. Och då var hon något år, liksom, eller?
Då var Ebba ett år och 4 månader kanske, något sånt där. Och jag hade ju precis börjat jobba, tyckte det var jättekul att vara tillbaka på jobbet. Så vi tänkte väl verkligen att men vi vill vänta lite med barn, så att jag får hinna jobba lite också. Men ja, han jobbade några månader, sen började jag må ganska dåligt. Började få ont i huvudet. Det var väl i samband strax efter att jag fick reda på att jag var gravid. Och det gick lite upp och ner. Jag var hos MVC. Fick träffa någon läkare. De trodde att jag hade mycket på jobbet och hade spänningshuvudvärk. Mm. Fick gå till en sjukgymnast och göra övningar och få behandling och sådär. Och sen fick jag träffa en läkare till i december. En man, lite äldre man, som han gav mig ett papper där det handlade om hur arbetsplatsen skulle ta hand om de anställda. Om att bland annat man skulle ha en säng som man skulle få vila på. Mm. Och det kändes bara som ett hån liksom, när man går runt och har ont i huvudet och mår dåligt. Och det har liksom inte så mycket med arbetsplatsen att göra. Eller att man ska ha en säng att vila på.
Men vad gjorde de för undersökning? Gjorde de några undersökningar?
Men de pratade med mig och frågade vart jag hade ont i huvudet och hur och sådär. Och så sa de att men nu kring vecka 20 så är det mycket hormoner. Mm. Så att det kommer nog bli bättre.
Mm. Och absolut, det hände, jag hade till exempel huvudvärk när jag var gravid första gången. Så det hände ju såklart också. Mm.
Ja, men det, jag trodde ju också det. Ja, jag trodde bara att det var hormoner och så. Men så blev jag sjukskriven där, den här läkaren i alla fall. I 2-3 veckor var jag hemma. Mådde väl lite bättre, gick lite upp och ner. Men precis innan jag skulle gå tillbaka och börja jobba igen där vid årsskiftet, så var jag sängliggande i 3 dagar och kunde liksom inte komma upp ur sängen. Jag googlade lite och det lät som migrän. Fast det brukar man ju, om man har migrän innan man blir gravid, så brukar man ju bli bättre från det. Inte tvärtom. Mm. Så ringde väl 1177 någon gång och så, men det är så svårt för dem att säga och det är så svårt för mig. Det var svårt för mig att liksom beskriva hur ont i huvudet man har också. Mm.
Ja, precis. Det är, att värdera en smärta är ju liksom sjukt personligt.
Också. Ja, precis. Och sen är jag ganska mycket sån här att men det löser sig, det är inte så farligt, det blir nog bättre. Men i och med att man var gravid så vill man ju inte ta massa Ipren eller Alvedon eller något heller.
Men var det huvudvärk, blev det yr och sådär också, eller?
Ja, men då så var det liksom yr, huvudvärk och ljuskänslig. Mm. Så sen är det ju så mycket som går på vintern, så man tror ju att det kan vara liksom vad som helst. Mm. Så sen blev jag lite bättre. Gick tillbaka, jobbade. Och sen så någon vecka in i februari, så var jag på jobbet en torsdag och märkte att jag liksom inte kunde gå rakt. Och var yr, tog någon banan, såg om det skulle hjälpa, men det gjorde det inte. Jag fick sådana åksjuketabletter av någon kollega. Det hjälpte inte heller riktigt. Så jag gick hem och så började jag kräkas där på kvällen. Tänkte jag, men nu har jag väl fått maginfluensa. Det gick ju så mycket hela vintern där. Jag stannade hemma från jobbet på fredagen. Var hemma hela helgen. Ingen annan i min familj blev dåliga. Så började jag kräkas på söndagkvällen igen. Då tyckte jag att det här känns lite konstigt. Så var hemma från jobbet på måndagen. Och sen så gick jag till jobbet på tisdagen. Jag hade en MVC-tid på tisdagen. Så jag tänkte att jag kommer berätta för min chef att jag ska försöka se om jag kan bli sjukskriven igen nu på MVC. För att nu mår jag dåligt. Det är något som är... Det är inte riktigt som det ska. Jag trodde att jag hade havandeskapsförgiftning eller något sånt där. Jag trodde fortfarande att det var något som var graviditetsrelaterat. Och sen där på tisdag morgonen så tog min chef in mig till ett rum, så pratade vi lite och så sa hon att men Julia, nu ser jag på dig att du mår inte bra. Nu vill jag verkligen att du ska bli sjukskriven. Det här, du håller på att gå sönder, du får inte. Mm. Och jag kände då den tisdagen, jag mådde inte bra. Jag kunde...
Skönt att hon sa det.
Ja, men det var ju väldigt skönt att någon annan ser det också. Mm. Så att man inte så här själv går runt och känner sig att det kanske bara är jag som är lite skåpig. Mm. Men det var väldigt skönt. Och han blev väldigt liksom nära, hon var en väldigt duktig chef. Hon såg, förutom att man hade kanske mycket att göra, så såg hon också liksom den mjuka världen. Och hon såg att jag inte mådde bra. Så då gick jag till MVC. Och pratade med min MVC-sjuksköterska. Jätteunderbar kvinna. Som också sa så här, vi tog alla de här vanliga proverna med blodprov och hjärnvärden och blodtryck. Hon sa att allting ser bra ut, bebisen ser bra ut. Men så ont i huvudet som du har och som du beskriver, det ska man inte ha när man är gravid. Och vi pratade med en läkare i något rum bredvid och sådär. Så sa de att ja, men vi vill att du går och sätter dig på akuten nu. Ja, tänkte jag, kan jag väl göra. Så, var inte så jätterädd ändå. Mm. Så jag gick dit. Det var snorkallt. Jag gick och köpte en chokladboll och tog en kopp te på vägen. Kom dit, skrev in mig, satt där och fika lite. Somnade på en stol där. Sov lite. Sen när man väl fick komma in så gjorde de så här de vanliga testerna med blodprover och sånt där. Jag fick gå. Försöka gå rakt. Och det kunde jag inte göra. Så fick jag sätta på mig några typ av glasögon. Det som gjorde så att allting blev svart. Men att de såg, kunde se mina pupiller. Så jag fick röra på huvudet och liksom slänga mig åt olika håll. Och de undersökningarna såg ganska bra ut, tyckte de. Men sen sa de att ja, men bara för att vara säkra så gör vi en så här scan på ditt huvud också. Du behöver nog inte oroa dig, det är ingen fara. Ja, okej, tänkte jag. Så fick vänta lite till. Ringde min man och sa att ja, men vi ska bara göra den här undersökningen och sen kommer jag hem. Så att ja, du kan väl börja lägga Ebba. Så kan jag köpa med mig lite hämtmat på vägen hem sen. Så tar vi något lugnt. Och sen så fick jag göra den här undersökningen. Sen när undersökningen var klar så rullade de in mig i en bår in på ett rum. Och det var första gången jag fick liksom vara i ett eget rum. Innan fick jag vara ute i korridoren och sådär. Mm. Så jag tänkte väl att det kändes lite konstigt. Mm. Men strax därefter så kom det två killar eller två män. Och gick in och stängde dörren om sig. Såg ganska allvarlig ut. Och då förstod jag liksom en gång att nu är det något som inte ser bra ut. Läkaren var man som bröt lite. En tysk som bröt lite grann. Mm. Så jag hade lite svårt att förstå vad han sa. Sen också den här chocken med att man sitter där inne helt själv. Ja, det var tufft.
Vad sa han då?
Ja, men då visade han en röntgenplåt. Och så sa han att du har en stor svullnad på din hjärna. Hjärnan är så svullen att den är på väg ut ur kraniet. Jag har ringt Karolinska. De vill ha dig dit nu. Så att jag har beställt en sjuktransport. En ambulans. Så se om du kan ringa din man eller om du kan få hit någon som kan följa med dig. Ja, visst.
Herregud.
Vad säger man? Liksom? Ja.
Och då är du gravid i vecka?
Vecka 24. Ja. Så jag har skickat sms till min man, för han är mitt i nattningen av vår dotter. Och skriver bara, ja, ring mig när du kan. Så då var, nu var klockan 6:15 någonting kanske. På kvällen. Så sen då när han ringer upp så förstår han ju att det är någonting som är fel. Han ordnar med barnvakt till Ebba. Kommer några kompisar hem till oss så de kan sova där. Så kommer han in till sjukhuset. Han hinner väl komma dit, hinner väl prata lite grann. Och sen så kommer en ambulans med bår. Spänner fast mig på båren. Och då säger jag väl så här, men jag kan gå ner. Det är ingen fara. Jag gick hit i morse. Det kan inte vara så illa med mig på så kort tid. Och då ville de bara att vi vill ha kontroll på dig nu. Dina värden och så.
Ja, okej. Okay. Herregud.
Ja,
vilken
ja,
jävla twist liksom.
Ja, men
som du säger på väg in och bara ska sjukanmäla mig lite bara.
Nej, men det, jag hade inte kunnat ana att det skulle vara så farligt. Eller att det skulle vara så illa, eller man ska säga. Jag fick också typ, där och då ringde jag mina föräldrar som bor i Kalmar. Mm. Och det är också så här, vad ska man säga?
Liksom? Samtal och ringa alltså.
Ja. Så, det fanns inga fler flyg där på kvällen, så de kom upp sen dagen efteråt. Tog första flyget upp. Mm. Så det var skönt att de liksom direkt bara, ja men vi kommer direkt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vi åkte till Karolinska. Med ambulansen fick komma upp där och då var väl klockan ganska mycket, 9 någonting tror jag. Så då fick vi träffa någon jourläkare. Och han sa väl egentligen bara att vi ska göra en MR på dig imorgon. Men det är en stor svullnad på din hjärna. Och vi kommer behöva göra någonting åt det. Och så. Sen stannade Viktor med mig där på över natten. Och sen morgonen efter så var väl mer personal på plats. Jag fick göra en magnetröntgen. Och så fick vi veta att det var en tumör. Mm. Och en cysta i min lillhjärna. Så tumören var inte så stor. Den var 1x3 cm. Och cystan var ju 3x4. Mm. Så de var ganska stora ihop. Liksom.
Så om man tänker på hur stort huvudet är. Så.
Ja, nej men precis.
Oj, oj.
Mm. Så min hjärna var väldigt svullen. Den är ju liksom så här, det är fåror i hjärnan, den ser ut lite som en valnötkärna eller vad man ska säga. Mm. Min var ju bara helt platt för den var så svullen.
Gud, det är ju, alltså man bara säger, det är ju sjukt att det ändå bara så här, bara innan situationstecken gör att man får kuvverk ja, liksom.
Precis.
Man tänker att man klarar ändå att jobba lite och vila lite, men jag kunde ändå. Alltså det är ju helt otroligt.
Ja, nej men det är det verkligen. Men det gick ganska fort på slutet där. För att sista dagarna där när jag började kräkas så inte kunde gå rakt. Så illa hade jag inte mått innan. Mm. Ja, och sen där på morgonen eller förmiddagen så sa de ju att vi kommer behöva operera. Mm. För den kommer inte gå ihop själv. Jag tänkte väl att det, om jag har klarat mig så här länge så kanske jag kan klara lite till. Då sa de att vi kommer behöva operera. Jag var i vecka 24. Hade jag varit liksom i vecka mindre än 12 så hade de inte diskuterat någonting. De hade bara opererat och barnet hade antagligen inte överlevt.
Mm.
Men i och med att jag var i vecka 24 så är det ju också en stor risk för barnet. Och det är ju inte själva, det är ju själva, det är narkosen som kan vara svårt för ett barn att klara av, här förstått.
Okay.
Mm. Och de visste väl inte hur omfattande operationen skulle vara, om det skulle ta 4 timmar eller 10 timmar att operera mitt huvud. Mm. Så det var väl därför. Och då sa de, eller till en början med så sa de att vi kommer behöva ta ut barnet för att operera ditt huvud. Och då kände jag att vecka 24, det känns så himla tidigt.
Mm.
Även om hon skulle överleva så skulle hon antagligen få ganska grava men.
Mm.
Så jag frågade ifall vi kunde vänta lite med en operation några veckor till så att hon skulle få växa till sig lite. Efter lite olika samtal fram och tillbaka så bestämde vi att jag skulle skrivas ut, att vi skulle planera in en operation av hjärnan och ta ut Viola i vecka 29.
Mm.
Så då skulle vi vänta 5 veckor. Jag var väldigt nöjd med det.
Mm. Det är också helt jävla otroligt. Man så här, det är så mycket moderskap i det där som du säger nu. Att det är så här, jag har en tumör i min hjärna. Men jag låter hellre den vara där.
Mm.
Liksom, för att rädda mitt barn.
Mm.
Alltså.
Nej, men just det där. Först när man fick höra att ja, du har en tumör i hjärnan. Mm. Du är vecka 24. Vi kommer behöva ta ut barnet som antagligen inte kommer klara sig.
Mm.
Och vi ska operera din hjärna samtidigt.
Fy fan.
Det var de där första dygnen just. När man inte visste någonting. Det var så vidrigt. Mm. Det går liksom inte att förklara. När någon säger att ditt barn antagligen inte kommer överleva. Det var jättehemskt.
Det är sånt man inte ens kan vill tänka.
Nej, verkligen inte. Så vi blev utskrivna sen på torsdagen. Och då hade vi planerat in en operation. Ja, men som sagt vecka 29.
Mm.
Jag kom hem. Klarade en natt hemma utan problem. På fredagen mådde jag dåligt. Försökte gå och lägga mig vid 8 på kvällen. Och så hela natten så låg jag bara, jag kunde inte sova. Och jag vred mig av varann och började få mer ont. Jag kunde hålla min telefon men jag kunde liksom inte använda den med fingrarna. Så på lördag morgon där så ringde vi Karolinska igen. Och sa att nej, men det går inte, vi måste komma in. Och då kom vi in igen och överläkaren kom in också, så sa han så här, han satte sig ner och sa ja, vi försökte men det gick inte. Där och då så förstod de väl att det började, tumören satt liksom på någonstans i hjärnan som var ganska nära där typ någon typ av hjärnvätska ska falla ner. Så att den satt väl inte jättebra. Så att det var därför att det kunde gå ganska så snabbt på slutet. För att när vi kom in där på lördagen så kom de och gjorde så här, tester på mig en gång i halvtimmen. Och frågade om jag visste vad det var för datum, om jag kunde hålla upp armarna och så vidare. Och det var ju då för att det skulle kunna gå sämre så mycket snabbare. De hade kanske behövt borra ett hål i hjärnan liksom och lätta på trycket.
Just det.
Ifall det skulle gå illa. Men nej, så vi kom in där. Då var vi väldigt håglösa, både jag och min man. Kände liksom, hur sjutton ska det här gå nu då? Samtidigt så har man ju liksom en 1,5-åring drygt hemma.
Mm.
Jag är ju mamma till en annan tjej.
Mm.
Så att hur mycket hen vill att min bebis ska överleva så måste jag fortfarande också vara mamma till min dotter.
Mm.
Så där var vi livrädda. liksom att jag skulle gå bort, att Viola skulle bli en grön sak, liksom att min man skulle vara förklara sig själv med alla utom mig, eller om jag också skulle. Det är ju sådär, även om det är, de gör hjärnoperationer hela tiden och är jätteduktiga på det. Så jag var ju livrädd. Tänk om de skulle slinta. Liksom, eller vad som helst. Eller om någonting inte skulle gå bra. Ja. Nej, men där och då så började de prata mer med gynekologer och obstetriker och barnläkare och sådär. Och sen så kom de väl överens om att förhoppningsvis så kommer operationen inte ta för lång tid. Så att vi försöker ha bebisen kvar inne i magen. Skulle det vara så att någonting händer så får vi väl ta ut henne. Fast hon bara var i vecka 24 då.
Och då skulle de kunna göra det samtidigt som du liksom ligger och
jag vet faktiskt inte riktigt.
Typ.
Ja, nej, men det var ju... Jag vet faktiskt inte hur de skulle kunna lyckas med det. De skulle ha ett team redo i alla fall. Nej, men då kom vi in där på lördagen, ja. Jag mådde inte bra. Vi gick igenom alla de här olika scenarierna i huvudet. Jag och Viktor, min man, pratade om liksom, vad vi var rädda för och så vidare. Samtidigt som att nu började jag må så dåligt att det skulle vara svårt att åka hem. Jag kunde inte åka hem igen, det kände jag. Sen gick det fort. På måndagen när den mesta ordinarie personalen var på plats och så vidare, så kom de in och sa att men vi kommer operera det på onsdag. Ja, då började man förbereda sig för det. Och sen kort därpå så kom de och sa att vi har gjort om operationsschemat, vi kommer operera dig nu om några timmar.
Oj.
Så det var ju också en chock.
Hur kände du inför det här att ni nu istället då skulle försöka hålla kvar henne i magen? Det är ju också lite gambling i sig. Ja. Alltså, allting blir ju gambling. Liksom. Ja. Vad säger magkänslan? Vad blir bäst? Liksom? Tror du menar?
Nej, men där, när de hade sagt att de trodde att det skulle gå, då trodde jag på dem till 100%. Det var ju precis där i början när vi kom in och de sa att vi kommer behöva ta ut den i vecka 24. Som hela världen liksom rasade. För då känner man bara att nej, det här känns... Det får inte ske, liksom. Det får inte hända. De kan inte ta ut min lilla bebis nu. Och ska de ta ut henne, en 24 veckors bebis, operera mig i huvudet, och ska jag liksom amma henne, eller ska jag försöka amma henne? Hur ska jag själv kunna? Jag kommer inte kunna gå efter en sån här operation och så vidare. Det kändes väldigt tufft. Men nej, sen så genomförde de operationen där på måndagen. Jag rullades ner och tittade på min man så här, sista gång, och min pappa som stod där i rummet också. Tårögda, och jag kände bara att så här, nej, men det kommer gå bra. Det löser sig. Så sen, jag tror de började operera vid 1, och så sa de att de skulle vara klara vid 5-tiden och ringa till min man. Men det hade dragit ut på tiden, så de hade väl ringt en timme eller två senare.
Så att, fan, vilken väntan.
Ja, på ett sätt så är jag så glad att det var jag som var med om det. Och inte någon annan eller min man. Liksom. För att bara att stå bredvid och få vara stöttepelaren. Eller att se någon man älskar ha så ont och våndas mycket över någonting. Det kan vara mycket värre många gånger.
Ja, så det tog lite mer än 4 timmar.
Precis.
I alla fall.
Jag vaknade upp där på uppvaket själv. Var ganska yr liksom. Inte riktigt med. Bad om att få äppeljuice. Sen lördag när jag kom in så visste de väl inte riktigt när de skulle operera. Och de var ju rädda att det skulle gå illa snabbt, så fick jag ju fasta.
Just det.
Så jag fastade nästan varje dag fram till 10 på kvällen ungefär.
Oj.
Att vara gravid och fasta är ingen höjdare. Så när jag äntligen fick dricka lite äppeljuice där, så var det bara, ge mig mer och mer. Så det var fantastiskt. Och sen så kom det en barnmorska och satte på sådana CTG på magen. Och så fick man ju höra hjärtljudet och att allting var bra.
Vilken känsla.
Ja, det var helt fantastiskt. För det var också så här, man vaknar upp, man bara, är magen kvar?
Just det.
Ja, är magen är kvar. Mm. Och sen så fick man höra henne. Och då sa de, nej men hon lever och mår bra, hjärtat bra. Hon är inte så aktiv som hon brukar vara, men hon har ju också blivit påverkad av narkosen såklart. Mm. Så.
Finns det någonting som, alltså, som är med narkosen, att man kan upptäcka saker senare liksom? Alltså att de har blivit berörda av det?
Jag tror att faktiskt att det har gått ganska bra. De berättar också nu att för att klara den här typen av operation och liksom smärtstillande och narkos, för hennes så var det en väldigt bra ålder som hon ändå var i. För hade hon varit yngre så hade hon inte kanske klarat det. Mm. Och hade hon varit äldre eller på slutet av graviditeten så hade det varit sämre att få, att jag hade tagit eller fått de här läkemedlen som jag hade fått. Mm. Så att i efterhand så sa de att hon har liksom påverkats minimalt, om något alls.
Hur kan en narkos påverka en bebis som ligger i magen?
Ja, så mycket kan man ju säga att allting, alla, i princip alla narkosmedel som man ger till kvinnan går ju över till barnet, och sedan så ska ju det gå över till barnet och sen tillbaka till moderkakan. Så att barnet behöver ju bryta ner det här också. Det går väl inte över precis lika mycket, för moderkakan säger man en formanbär. Men absolut, det här är något som man tar stor hänsyn till. Om man behöver söva en kvinna under tiden som hon väntar barn, så är man noga med att är den här operationen akut, så att vi behöver söva, så att man försöker hitta andra medel och då också hitta sådana narkosmedel som är kanske inte så starka liksom, så att man tar verkligen hänsyn till det här med, men det går över till barnet helt absolut.
Vet man några men som kan ske efter?
Inte, alltså inte ingenting, det får vi nog prata med en narkosläkare om. Det beror nog på vilket medel du har. Att visst finns det läkemedel som går över och som är dåligt för barnet. Men det är ju ungefär som morfin, så vet ju vi i det att det är ju någonting som inte är bra för barnet. Och framförallt om man får morfin och så föds barnet efter ett par timmar, så vet man att barnet är påverkad med sin andning till exempel. De har svårt att andas, och då får man ge en antidot som tar bort den effekten och så vidare. Så att det finns ju också motmedel till olika saker.
Och sen så har ju de väl såklart bara gett mig liksom de läkemedlen efter operationen som en gravid kvinna kan få. Mm. För det går ju liksom inte att beskriva hur ont det gör att vakna upp efter sån här operation. Det var om de psykiska hemskheterna som var liksom innan, så har aldrig varit så rädd och tyckt någonting har varit så jobbigt, så var det liksom den fysiska smärtan efteråt var ju det sjukaste man varit med om.
Men liksom, för det känner man ju också så här, men att man ens ska behöva känna den, kan man inte bara, nu förstår jag för att du hade en bebis i magen, men annars tänker man att man bara ska vara drogad tills det går bort liksom. Att man aldrig ska behöva uppleva.
Ja, det.
Men vad fick du bara, men så nu fick jag någon form av smärtstillning då, gissar jag. Men den tog inte bort allt, eller?
Jo, men det gjorde det väl. Men sen så, jag har väldigt dålig koll på läkemedel och så vidare. Mm. Men det var ju några gånger när man får så här smärtgenombrott. Det är väl ganska det. Mm. Jag låg och kollade på klockan hela tiden. Men jag visste vilka tider jag skulle få smärtstillande. Mm. En del får man ju så intravenöst och en del fick man i tabletter. Det var någon gång när jag fick ett smärtgenombrott, att man liksom får en sån känsla av panik, men inte vet vad man ska ta vägen. Man vill bara be alla liksom dra därifrån, försvinna. Börjar feberfrossa. Så fort man försöker sätta sig upp så bara kräks man. Ja, nej, det var ingen höjdare.
Men vi måste återbacka tillbaka, för jag gissar att det kom in någon läkare och pratade om hur det har gått med dig också.
Nej, men dagen efter operationen så fick vi göra en magnetröntgen igen. Mm. Och då sa de att det ser ut som att vi fått bort hela tumören. Vi tror att det är en hemangioblastom. Det är någon typ av blodtumör, blodkärl, godartad. Och får man då bort den så behöver man ju, då är det ju inte cancer, så då behöver man väl
inte strålas.
Man behöver inte strålas eller sådär. Och skulle det vara så att någonting litet skulle vara kvar så skulle man stråla. Mm. Men de trodde att de hade fått bort allting. Och sen fick jag på posten några veckor senare att det var en godartad tumör. Och att alla utsikterna såg väldigt, väldigt bra ut.
Hur var känslan när du fick höra liksom, att de hade fått bort
den? Ja, men helt fantastiskt. Jätteskönt. Mm. Och sen gjorde jag ju en magnetröntgen nu för 3 veckor sedan. Ungefär ett halvår efter operationen. Och då fick jag också höra att allting såg bra ut. Så nu känns det bara så här, nu kan jag börja lämna av det här. Ja. Verkligen bakom mig. Ja.
Eller har du några, typ, alltså några form av men från operation eller från... Här.
Nej, alltså jag har ganska lite känsel i halva huvudet ungefär. Mm. Och tumören satt ju i lillhjärnan. Mm, men de har öppnat upp ungefär från örat och sen in till halva huvudet och sen ner i nacken. Mm. Så ärret är väl ungefär 20 cm som ett upp- och nervänt L. Och då har de ju kapat nackmusklerna och sånt. Så att precis efter så hade man ju jätteont, jag var jättestel och jag fått gå sin sjukgymnast och sådär för att få nacken igång. Men i och med att de kapat både nackmusklerna men också en hel del i huvudet, så nervtrådar och sånt, så är det ju därför som jag inte har någon känsel då i bakhuvudet. Och det kan gå tillbaka, eller så kommer det vara så här resten av livet. Men det gör mig inte så mycket. Nej. Att jag inte har någon känsla i huvudet.
Petitess och det hela.
Precis. Ja.
Du opererades och sen så några veckor senare fick du veta att det var, man fått bort, att det var godartat och så vidare. Vilken vecka var du då när du liksom kände att det är typ över inom situationstecken, men du är fortfarande gravid? Så att säga.
Nej, men jag var ju vecka 25 tror jag när jag skrivs ut från sjukhuset. Mm. Från, jag var väl där inne nästan 2 veckor lite drygt från att de hittade den, så var jag ju hemma i 2 dygn innan jag var tvungen att åka in igen.
Det är också helt sjukt att man bara är 2 veckor och sen kan man åka hem efter en jäkla hjärnoperation.
Ja, alltså den taxiresan hem var verkligen så här surrealistisk. Ja.
Är det en helt ny värld man ser då, eller? Tänker
ja,
jag.
Jo, men det är... Jo, det är det verkligen. Men jag var också lite sådär, lite rädd liksom. Mm. För att man har ju så ont i huvudet såhär, när det kommer ett gupp. Ja, så tänker det. Man såhär, vad kommer hända?
Sprättar upp allting
ja,
igen.
Liksom. Precis. Nej, men jag skulle åkt på rehab och bott en vecka. Mm. På ett rehabiliteringshem. Men när jag kom dit så kände jag bara att nej, det går inte. Det var nästan alla på det här rehabiliteringshemmet var liksom 75-80. Mm. Och jag kände mig bara så ung och att jag ville komma hem till min familj och liksom tillfriskna snabbt. Mm. Så att även om jag var inte helt, jag hade ju väldigt ont. Jag var inte så stabil sådär. Men det var ändå, jag kände att jag behövde komma hem till min man och till min dotter liksom för att
tillfriskna. Ja, hur gick det liksom med Ebba och för henne? Nu var ju hon väldigt liten så hon kanske inte...
Men hon förstod att någonting var på gång. Mm. Hon förstod ju att hennes pappa, Viktor, var väldigt orolig. Mm. Mina föräldrar kom ju upp till Stockholm. Viktors mamma kom upp till Stockholm. Det var många som bodde hemma hos oss och hjälptes åt som var oroliga. Viktor försökte göra det så, eller vi försökte hålla en så normal vardag för henne som möjligt. Så han gick upp på morgonen och lekte med Ebba. Tog henne till dagis. Och sen när han lämnade henne på dagis så åkte han till Karolinska och var med mig på dagen. Sen åkte han och hämtade Ebba från dagis, lekte med henne, gav henne mat och la henne för kvällen. Och sen åkte han till Karolinska och var med mig några timmar. Mm. Och så att hennes vakna tid försökte vi att han var hemma eller att hon var på förskolan. Som hon tyckte så mycket om. Mm. Så, men hon förstod ändå att det var... I och med att folk var så oroliga hemma och ledsna och sådär.
Det är svårt att spela liksom, som ja, allting är som vanligt.
Precis. Hon var hälsade på mig på sjukhuset någon dag också. Och det är ju speciellt på ett sjukhus också för ett litet barn sådär.
Verkligen. Så, det blir väldigt känsloladdat för dig också kan jag tänka mig. Och som sagt, det är svårt att spela.
Ja, precis. Nej, men när jag var som värst så sa jag, då kan inte komma hit, hon kan inte se mig såhär. Så det, men det var ju så fantastiskt där sen när jag väl kom hem. Och vi gick och la oss ihop och vi sov allihopa i sängen och sådär. Och sen morgonen efter då så tittade hon på mig och sa, mamma är här. Mamma är här nu. Mm. Och sen så liksom hoppade hon upp och började dansa och sprang omkring och var helt överlycklig. Ja, det var så fint. Nej, det var en tuff tid för alla.
Såklart.
Så februari var ingen höjdare.
Nej, fy fan.
Nej.
Hur var det fortsätta tiden att vara gravid sen då?
Jo, men det... Jag har gått på specialistmödravården på Karolinska. Så de har haft koll på mig där. Samtidigt som jag har gått hos MVC, min vanliga MVC. Så det har känts bra. De har haft kontroll på mig. Vi har gjort ultraljud. Så kollat så att Viola har växt som hon skulle. Och allting har sett jättebra ut hela tiden. Så det var jätteskönt. Det bokades ett... kejsarsnitt i vecka 36 plus 6.
Mm. Varför vill man göra det tidigare? Eller?
För att det inte skulle bli så stor påfrestning på kroppen. Så vet jag inte om det kan ha varit att Ebba var så tidig också. Att man inte ville att det skulle sätta igång av sig själv.
Just det.
Men mest var det väl nog för att det inte jag skulle. Det skulle bli så tungt för mig. Och ja, så då blev det kejsarsnitt nu i Jola. Jag hade väl egentligen hoppats att det skulle bli en vaginal förlossning. Just för att jag inte varit med om någon.
Nej.
Så, men nu blev det inte så. Om jag blir gravid en tredje gång så kommer det bli kejsarsnitt då. Så jag kommer aldrig få med om en vaginal förlossning. Och det är ju som det är liksom. Mm. Det är ju lite som det har varit under båda mina graviditeter och just nu med sista graviditeten och hjärnoperationen och allting. Det är som det är. Man får
ha det blev ett kejsarsnitt men ni lever båda
precis.
Två. Ett jäkla underverk är vad det är.
Ja. Nej, men det är helt fantastiskt. Hon är min lilla mirakelbebis.
Verkligen alltså. Och hon är så, ni ser ju inte ni det, men hon är så liksom stark och... superaktiv och alltså så här, titta på mig jättemycket och verkligen så här med.
Ja, men hon är en himla god och glad tjej.
Mm. Det märks ingen narkos där inte.
Nej, precis. Hon är pigg och glad.
Ja.
Nej, men det har gått fantastiskt bra. Allting.
Det är helt otroligt egentligen.
Ja, alltså både liksom kroppens återhämtning är ju helt fantastisk, men också psyket liksom, hur mycket man faktiskt klarar av.
Ja, men precis. Och hur har det varit nu? För nu då liksom, nu har du dessutom fått beskedet att det ser bra ut en tid efter. Viola här, hon är hur frisk som helst. Du är frisk. Kommer det liksom någon så här känslomässig och tankemässig så här backlash? Att bara shit, vi hade kunnat dö båda två. Liksom. Alltså kommer det upp liksom så här posttraumatisk stress typ? Tror du vad jag menar?
Inte än så länge.
Nej.
Jag är rädd att det kommer göra det någon gång framöver.
Mm.
När allt det här hände i mars och april så där, gick jag och pratade hos någon kurator.
Mm.
Det var väldigt skönt att prata med någon som man inte känner. För alla som man känner, det är ju fantastiskt att prata med sina vänner. Men de känner ju så mycket för mig också. Så det blir väldigt känslosamt.
Mm.
Så då kan det vara skönt faktiskt att prata med någon annan också. Men jag gick några gånger sen... tyckte jag att jag kände mig ganska färdig med det som har hänt. Jag vill fokusera på framtiden. Jag vill fokusera på mina barn och min man och vårt liv. Vi flyttade här i våras också sådär, så att det var mycket,
mycket nytt.
Mycket nytt och mycket kul som hände samtidigt. Och så. Men jag hoppas verkligen att man kommer känna så här.
Mm.
Där när vi var tillbaka på magnetröntgen för 3 veckor sedan. Då brast det för både mig och för min man också. Jag var lite rädd liksom, några gånger innan. I bilen på vägen in så var det så där att det kändes som att hela blodet bara lämnade kroppen. Så här, tänk om det inte är bra nu.
Mm.
För jag har ju knappt tillåtit mig att tänka på det, utan jag har bara fokuserat på att allting är bra. Det kan inte vara på något annat sätt. Men sen så bara kommer det så att tänk om det inte är bra. Mm. Vad gör vi då? Mm. Nej, vi är väldigt lyckliga att allting har gått så bra.
Ja.
Men det känns som att det är ett annat liv. Som att det, liksom, det är flera år sedan allting hände.
Mm.
Samtidigt som att det... Viola är ju så liten så det hände ju nyss.
Liksom. Det är verkligen alldeles nyss. Ja. Det är faktiskt helt galet.
Mm.
Gud vad ni har varit med om mycket det här året.
Mm. Jo, men det har vi. Viola har varit med om mycket fast hon knappt är född.
Mm.
Ja,
verkligen. Är helt otroligt. Jag är jättetacksam för att du ville komma och berätta. Jag brukar ju ställa en sista fråga och då brukar det vara så här relaterat till att man kan ge något råd utifrån vad man själv har varit med. Det är lite svårt kanske att ge specifika råd just om hjärntumör, för det är ändå tack och lov sällan det händer. Men jag tänker kanske så där liksom, om man inte mår bra när man är gravid.
Mm.
Vad skulle du vilja ge för råd till den som känner att någonting inte står rätt till?
Det är svårt som sagt. Att få en hjärntumör under sin graviditet, det är ju extremt ovanligt. Mm. Men det händer. Och försök, så kanske det är för i de flesta sjukdomar, så kanske de flesta läkare säger. Men att man försöker liksom förstå sig på sina symptom.
Mm.
För att läkarna förstod nog att jag inte hade någon vanlig liksom stresshuvudvärk, men de förstod nog inte riktigt heller vad det var för huvudvärk jag hade.
Mm.
Det var väl därför som det ändå tog att jag hamnade ganska dålig innan vi förstod vad som var fel.
Mm.
Man kanske hade kunnat upptäcka det tidigare, men det var väldigt svårt med, för mig också att beskriva min smärta. Kanske inte något råd, men...
Nej, men jag fattar att man liksom lär känna och tänker in om vad det är man har problem med.
Mm.
Och be om hjälp.
Mm, precis.
Tack så mycket för att ni båda kom hit.
Tack själv.
Tusen tack Julia Cervenius Liljeroth för att du ville berätta din historia. Och tack och lov att det gick så där bra. Det är ändå helt otroligt. Jag och Julia kom också fram till att vi för över 11 år sedan faktiskt åkte i en minibuss tillsammans med ett helt gäng Kalmarbo för att vi skulle kolla på matchen, alltså fotbollsmatchen mellan Halmstad och Kalmar i Halmstad. För det var nämligen Kalmar FFs sista match för säsongen, vilket innebar också att de blev svenska mästare i fotboll. Så att vi har en historia tillsammans, jag och Julia, vilket jag inte hade riktigt koll på förhand. Kul kariosa. Tack alla ni som lyssnar. Vi ses och hörs på Facebook, Instagram och nyhetsbrevet. Ja, och så senare i veckan i ploggen förstås. Tja då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.